kjær, gå ej forbi mig. Låt mig bønhørt bli. Då åt andra nåd du skänker, gå ej mig förbi. Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå ej mig förbi. Låt och mig vid nåda tronen finna himmels ro. Då jag sjunker ned förkrossad, Herre, lär mig tro. Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli. Och du andra du välsignar, gå ej mig förbi. Blott på din förtjänst jag kommer, och din nåd begär. Inte i mig själv jag äger, fräls mig som jag är. Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli. Och då andra du välsignar, gå ej mig förbi.
Låt första versen stå kvar där uppe, kan du öva? Ska vi börja med att bedja? Ja, vi prisar dig, Herre, för den här underbara söndagen nu. Äntligen lyser solen, Herre. Din nåd den bara flödar över oss idag, Herre. Det är en underbar söndag idag. Och vi får samlas här i den här underbara församlingen, ordet, i gemenskap, i lovsånger, i tacksägelse, i bön och det här med bönesvar, under och tecken, Herre. Och vi tackar dig för våra vänner från andra länder som har sökt sig hit, Herre, att du välsignar dem rikligen. Tack för det här med synen. Efata öppna dig, han gjorde de blinda seende. Både det gäller verkligt seende och andligt seende också. Tack att vi får lägga den här stunden i dina händer. Amen. Ja, mina vänner, hur många är asylsökande här nu? Får vi se handen upp. Ja, asylsökande, jag ska förklara det. Hur många menar mig asylsökande? Ja, nu ska vi se om ni får ihop detta, mina vänner. Tack för detta, tack, tack. Alltså asyl betyder att man söker skydd helt enkelt, va? Så att de här pojkarna, nu är det mest pojkar, det kunde ju vara flickor också, är ju egentligen här för att de söker skydd, för att det är på något sätt bekymmer, problem och svårigheter i deras egna hemländer, eller hur? Därför är ni här. Hjärtligt välkomna. Och ni har blivit väl välkomna av församlingsordet, det förstår jag. Och vi gläds, vi andra som inte är medlemmar som kommer här ibland, vi gläds också över detta. Sen är det så här, va, att när man söker asyl så måste man söka uppehållstillstånd också, eller hur? Och det är ju där problemet kommer. Får jag uppehållstillstånd eller får jag inte uppehållstillstånd, eller hur? Det är ju liksom det hela ert böne, det ber ni om och det tänker ni på och det ber. Men vi är ju alla, söker vi skydd i Jesus, va? Och alla väntar vi på uppehållstillstånd till himmelen. Så vi är ju asylsökande allihopa. Och jag ska inte säga att jag är orolig för att jag kommer dit, men jag måste arbeta på att jag kommer dit, att jag söker Herren, att jag vill vara hans barn. Och då är vi ju lika på ett sätt, eller hur? Ni söker här, men ni söker också himlen. Vi bor här, va? Men vi söker också en varaktig stad, står det. Så länge vi inte är i himlen har vi ingen varaktig stad, säger Bibeln. Så vi söker egentligen där. Och då är Johannes 3:16. Ty så älskade Gud alla som kommer. Han älskar hela världen, alla människor. Och var och en som tror ska inte gå förlorad, ska inte förgås, utan få den här varaktiga staden, det här eviga livet. Ja, det kom för mig när jag hörde han där, att på sätt och vis är jag asylsökande också på ett sätt, va? Och jag väntar på uppehållstillståndet, eller hur? Och vad säger Jobb, ni som kan Bibeln? Herren ska stå upp över stoftet. Han tror på en levande Gud. Va? Min sargade kropp ska bli helad igen. Och jag ska få tåga in i Guds rike. Det kan vi ta en annan gång. Och det är alla helgonas dag nästa söndag. Så lite grann tar upp det här med vad händer när vi dör. Eller hur? Helgon är ju alla som tror. Sen kanske jag tycker om vissa helgon och så. Men helgon är ju de som tror och bekänner. Ja, har vi versen här nu då? Den här versen har jag gått och funderat på. Och jag har väl använt den ett par gånger. Men jag tycker Guds ord kan man använda flera gånger. Tycker ni inte det? Gunilla, tycker du det? Ja, det är bra. Alltså, även om man har predikat över en text en gång så kan man göra det igen, eller hur? Den är ju levande. Och just den här salmen har blivit så oerhört levande, den här första då. Och det är en del som säger att det är ingen kristen salm, säger de. Varför då? För det Jesus säger går han inte förbi, eller hur? Men samtidigt är det en bön i den, eller hur? Det är en människa som ber i djupet av sitt hjärta. Herre, jag ser att andra blir helade, andra hjälper du. Men glöm inte mig. Gå inte förbi hos mig, va? Jag vill också ha din nåd, av din sanning, av ditt läkedom och din frälsning. Jesus kär, gå ej förbi mig, låt mig bönet bli. Då åt andra nåd du skänker, gå ej mig förbi. Så egentligen tycker jag att det är en bönesalm, eller hur? Och sen så är det så att när vi verkligen söker Gud så går ju inte han förbi. Men vi kan ju känna det så i vår vardag. Varför funkar inte det? Varför är jag inte fri från det? Och varför har jag kamp i detta? Och varför kan jag inte segra över detta? Och då Jesus, då, du får väl signa mig. Eller som profetlärjungen, välsigna mig med dubbel välsignelse, eller hur? Kom med din nåd över mig. Jag har valt en text som jag tycker väldigt mycket om och den kan du slå upp då. Har du den texten där? Och den är i Markus 5 kapitlet 21-43. Men jag läser den inte utan jag berättar den istället. Den här texten har alltid fascinerat mig. Jesus har varit på andra sidan sjön. Han har varit på den här kyrkogården och drivit ut de här onda andarna och demonerna över den här personen som vi skulle kalla för mentalsjuk eller en människa som inte hade det bra. Han levde där naken med gravarna och sargade sig och ryckte sönder den tidens svaga kättingar, kan tänka mig, inte bara så starka. Och där hade han varit och gjort ett under där med den här mannen. De här grisarna, ni vet allt detta. Så vänder han åt det, så kommer han tillbaka. Och då så ryktet går ju oerhört starkt om denne Jesus. Alltså, tänk själv om det hade varit i Munkedal, va? Plötsligt i saltkällan hade han gjort under. De hade fått så mycket fisk i saltkällan så nätet gick sönder, eller hur? Och han kom till Dingle en dag. Och då var det en blind affärsman som fick upp ögonen igen, eller hur? Och nu skulle vi bli nyfikna. Du, imorgon ska han komma till Helvansholm. Jag måste ta bussen dit, eller hur? Jag måste se honom. Jag måste få vara nära honom, eller hur? Han kanske kommer till Hedekost, men det hoppas vi. Ja. Det gör han också, Fredrik. Han kommer dit. Tack och lov. Han kommer dit. Men ni måste ju förstå. Och så på den tiden fanns ju inte de möjligheterna till operationer och svårigheter. Utan alla fysiska skador var ju väldigt allvarliga skador. Och idag ska vi träffa en kvinna som hade tappat blod i 12 år. Hon hade gått till den tidens läkedom men inte funnit något. Om det var menstruation eller om det var fel på livmodern. Men något fel var det som gjorde att hon tappade blod hela tiden. Och då blev hon svagare och svagare och svagare. Och på Jesu tid, när en kvinna blödde på det sättet, så var hon oren. Hon var som en spetes människa. Hon fick inte vara med de andra. För blod, det var orent på något sätt. Konstigt. Till och med Gunilla och Ragnis mamma har kommit fram i kyrkan en gång och fått förbön när hon födde er. Eller hur? Mm, det var ordning på Brasta församling på den tiden. Man höll fast vid gamla förbundet. Eller hur? Ja, det gjorde Jesus mor också. Eller hur? Det var tuttedur att lämna fram på den tiden. Jag vet inte vad Ragnar lämnade fram, om det var en halv gris eller vad det var, nu vet jag inte. Nej, skojar lite grann. Men i alla fall så är vi där nu och det samlas massa människor som bara kommer dit. Alla har de kanske något som de vill lämna till Jesus eller få hjälp med. Eller så är de ju som vi också lite nyfikna också, i alla fall jag, eller hur? Vad ska ske idag, eller hur? Kommer det hända någonting idag? Och det ska man egentligen ha när man möter ordet eller när man ber eller när man kommer till gudstjänsten. Och jag brukar ibland bedja så här, Herre, gör mig förundrad idag. Amazing grace, alltså förundrad. Låt mig se någonting som jag inte sett förut. Överträffa dig själv, Herre. Gör mig liksom så här nyfiken, härligt. Så att man går där med ett hjärta att vad ska Gud göra idag? Va? Och kommer han göra någonting? Och problemet är, kommer jag vara mottaglig för det? Kommer jag vara öppen för det? Kommer jag vara, och det är inte alltid, det är alltid svårt ibland det här med det övernaturliga, eller hur? Men vi vill ändå att det ska beröra oss. Den här kvinnan då som har haft det här bekymret, hon kom dit också. Men som sagt var, hon var oren. Så hon höll sig på ena sidan. Jag har alltid placerat henne på vänster sida i den här gatan. Jag vet inte varför. Men hon är det på vänster sida. Hon är lite grann vid muren där. Hon trycker sig ut. Hon har sjalen. Hon liksom döljer sig. Hon går inte fram så det är frimodigt. Men så har hon ett fruktansvärt bekymmer. Och det är hennes bekymmer som driver henne dit. Jesus är på väg. Och är han på väg? Han är på väg till en synagogförståndares hus. Tänk dig, en synagogförståndare. Han var ju en framstående farisé. Hade kommit till Jesus och fallit ner och bett om hjälp. För att hans dotter var död eller låg för döden. Och ni kan ju fatta hur mycket han fick förmjuka sig för allihopa där i Kapernaum och falla ner där. Och det var stort på något sätt. Va? Och då är Jesus på väg. Va? Och funderar ni någon gång på vad Jesus tänker när han gör saker och ting? Inte bara vad som står i ordet. Går ni hemma och frågar, vad tänkte Jesus när han skulle göra det? Vad tänkte han när han gick på vattnet? Vad tänkte han då? Han tänkte bara att mina strumpor blev våta. Nej, det gjorde han inte, eller hur? Det gjorde han inte. Men när han går det så kan jag inte komma ifrån. Hur är det med den här dottern? Herre, överge mig inte nu. Nu måste du vara med. Detta är stort detta. Jag måste tro på. Han måste också tro. Jag gör inte mer än min fader säger, säger Jesus. Jag måste också tro att det kan ske. Eller tror ni inte att Jesus hade någon sorts problematik där han fick kämpa också? Eller hur? Han frestas ju av Satan. Han var i ett semanes örtagård. Tag denna kalken, jag vill inte gå den här lidandes väg. Han svettades blod. Och till slut så säger han ändå, ske din vilja. Eller hur? Där sker frälsningen. Där går han in i den här offertjänsten. Men jag tror inte att han är, halleluja, underbart, jag får vara ett offerlamm. Jag tror att det var en kamp, så det. Och när han går där på gränden så tror jag att han hade den här. Precis som du och jag som ska be för en människa. Kommer det att ske? Kommer det inte att ske? Kommer Gud välsigna mig? Eller vad säger du, Gunilla? Kommer det att ske när vi ber till Gud om helande? Har det alltid skett i ditt liv att nu lägger händer på människorna så ber de helade? Vi ber, gode Gud, överge mig inte. Gode Gud, låt mig bönhörd bli. När andra du välsignar också mig i min tjänst. Och plötsligt då så tar den här kvinnan, då är de på väg dit bort. Så tar hon de här stegen, fast hon är oren då. kanske inte vi tänker på. Vi kanske inte reagerar för det. Men har man varit utanför så har man varit utanför, eller hur? Har man varit oren eller har man varit syndare, har man varit bortanför samhället, så kanske man tänker på vad betyder det att inte få vara med de andra? Vad betyder det? Man blir aldrig utvald i det där fotbollslaget. Jag kom aldrig med i B-laget en gång, eller hur? Jag blir ratad. Eller när de spelar brännboll i skolan så valde de mig sist, eller hur? De var livrädda att man skulle slå lyre. Nu var det inte så med mig, men ni förstår bilden här, eller hur? Vad rädd det är att man blir utanför. Men på något sätt ser den här blodgången så. Det pinar henne så mycket. Och det är väl så också. Jag har ont i min kropp, jag har artros. Jag tycker jag blir gammal fort nu. Det går fort ut för mig nu. Snart får ni se mig med en blå rollator. Halleluja. Ja, eller vad det nu blir. Det vet jag inte. Eller hur? Men jag ska ha motor på min rollator. Du, kvinnan, hon led så fruktansvärt så hon tog steget och krossade de här barriärerna som hindrade, de tankebyggnaderna som begränsade henne. Och så sträckte hon sig och så tog hon tag. Och här kommer frågan, tog hon bara tag i manteln eller tog hon tag i hörntofsen? Det är två varianter där. Ett, hon tog tag i manteln. Två, det fanns en tradition på Jesu tid att man tog i fariseernas hörntofsar. För vad innehöll de tofsarna? De innehöll över 813 trådar, lika mycket som det var lagar och löften i Gamla testamentet. Så det fanns en tradition att när man tog den här tofsen där, så tog man i allt vad Gud hade lovat hela sitt folk i alla tider. Det var tro när hon gjorde detta. Eller så var det att hon bara tog tag i manteln. Jag håller på att jobba med det, eller hur? Det får man jobba med sådana frågor. Det låter bra tycker jag att hon tog i gamla förbundet. Att hon liksom såg att Gud hade helat. Gud hade läkt sitt folk. Gud hade hjälpt sitt folk. Och nu då, om han är Messias, Davids son, låt mig ta tag i kraften från honom. Och plötsligt så känner Jesus att han blir svag. Det var underbart. Jesus blir svag. Har du läst det någon gång förut? Är det någon som har sett en tavla där Jesus skrattar då? Jag har sett en gång. En amerikansk tavla där Jesus skrattar. Utan vi har Jesus väldigt allvarligt. Han är religiös i våra tavlor. Vi har gjort dem så stilfulla. Han ler inte. Han är allvarlig, allvarlig, allvarlig. Men han log. Han skrattade. Han grät, eller hur? Så han var ju människa också, Jesus. Han kände. Då känner han att kraften går ut. Men det är inte vilken kraft, utan det han känner, det går ut en helande kraft ur honom. Så han säger till lärjungarna, han säger, vem rörde vid mig? Och säger de, ja kära, de knuffas ju allihopa hit och dit. Så det var, nej, det var en som rörde vid honom på ett speciellt sätt. Hon rörde i tro att Jesus skulle kunna hela henne. Här har vi också problematiken med helande. Att ska man bli bönhörd så måste man jobba med sin tro. Och vad svårt det är, eller hur? Hjälp min tro, jag tror inte. Eller min otro, eller vad det stod på det stället. Alltså, man är dubbel där också. Man vill så väl att det ska hända, va? Eller hur? Därför var det roligt att höra dig med synen. Det var underbart. Vi behöver mer sådana här vittnesbörd. Att vi får hjälp. Du sa Jesu namn när han började operera. Då var Jesus där. Det är jag helt övertygad. Och hjälpte läkaren. Underbart, eller hur? Och då så vände sig Jesus om. Och så ser han den här kvinnan som var oren. Glöm inte det. Hon skulle inte finnas där egentligen. Och då vågade hon säga. Det var jag. Alltså, detta var stort. Det var jag. En liten förkrympt kvinna. Det var jag. Alltså, förstår du? Det var inte jag, utan det var jag, va? Men Jesus hörde det här lilla. Låt mig bönhörd bli. Gå ej mig förbi, va? Och så säger han, din tro har hjälpt dig. Din tro har hjälpt dig. Och så blir den här kvinnan från och med den dagen frisk. Jag tycker det är så underbar berättelse. Det behöver inte vara så stora saker eller stora kampanjer. Vi kan vidröra Jesus mitt i vardagen. Vi kan få lämna våra bekymmer till honom. och vi kanske känner oss orena, vi känner oss som syndare. Jag har inte klarat av det som jag borde klara av. Jag är misslyckad, jag borde kanske inte stå här och predika. Jag är inget fördöme, känner man många gånger, eller hur? Och då står det i Romarbrevet 8, så finns det ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Det är oerhört lätt att komma med fördömelse. Jag duger inte, jag kan inte, det går inte, det funkar inte. Satan har en makt där. Det är en negativ makt som vill lägga sig in på våra tankar. Istället får du väl säga, allt är möjligt för Gud. Be så ska du få, eller hur? Sök så ska det bli givet, eller hur? Jag är med dig alla dagar, även dagar när du är sjuk. Så går de vidare i den här trånga. Och jag kan känna hur det luktar olika kryddor. Har ni varit i Israel? Och era länder, och det luktar ju massa kryddor där vid alla de här affärerna, vet du. Den orientaliska, det är fantastiskt att komma dit, får jag säga. Underbart att komma dit. Och så kommer de fram där. Och då liksom, nej, det är ingen idé att din mästaren går in här. Du ska inte besvära mästaren. Flickan är död. Vi gråter och spelar flöjt här. Vi har sorgarbete. Det var ju professionella sorgare där. Så att nej, nej, gå inte in där. Men då säger Jesus, herre. Vad säger Jesus? Just det. Flickan sover. Du, detta är en urgammal kristen syn på döden. När vi dör så dör vi inte bort från Gud. Utan vi är avsomnade, säger skriften. Och Gud ska uppväcka oss på yttersta dagen. Ifrån denna djupa, dödliga sömn på något sätt. Så att de avsomnade, det är de kristna som dött. För de har ett hopp om ett evigt liv efter döden. De har fått asyl efter döden. De har fått uppehållstillstånd i himlen. De sover tills tiden ska komma till sin fullbordan. Uppståndelsen ska ske, va? Men de sover. Men de tyckte ju att hon var död då. Och så tar han ut då de andra, och kvar är föräldrarna och så är det tre av Jesus lärjungar. De är med på tre andra tillfällen också, de här tre lärjungarna. Och så tar han och lägger sin hand och så ber han. Och så vaknar den här flickan. Och han säger de här arameiska orden. Ta lita kum. Flicka, jag säger dig, stå. Kum hette våra kyrkans ungdom en gång i tiden. Och vi hade en tidning som hette Talita Kum. Får man inte glömma, eller hur? Underbart. Och då så reser sig flickan upp och så säger han det klassiska då. Ge han att äta. Det betyder att hon är svag, men hon är ingen demon. Alltså. Hon är en människa som behöver mat på något sätt. Och så sker detta. Hur många gånger uppväckte Jesus människor från de döda? Många, vad tror ni? 14. 7. Ja, mer då förslag. 3 gånger. Enkans son, Lazarus och den här flickan. 3 stycken. Faderns, sonens och den helige andes namn. Treenigheten. Fantastiskt, va? 3 gånger. Eller har du något mer som inte jag vet om kanske? Har du någon mer gång som inte jag känner till? Ja. Du har en fantastisk bibel. Bra, bra, okej. Men han gör ju det idag genom sina lärjungar. Så det är ju fantastiskt många mer under och tecken som sker. Det får man ju säga. Så att Jesus, han vill inte gå förbi oss. Han vill ge oss bönesvar. Ska vi knyta ihop det lite grann då? Vi som är här idag, vi har ju alltid någonting som vi får lämna och som vi vill ha bönesvar. Va? Han vill inte gå förbi oss. Han vill liksom se till dig och mig. Han såg till den här kvinnan som var oren. Tycker ni inte att det är starkt, va? En kvinna som var utanför och inte räknas vid någonting. Han gick till Zacchaeus en gång, kom ihåg det. Han var ju utanför också. Men det var på grund av rikedom att han har försnillat pengar. Och alla tänkte, nu går han till borgmästaren, men han gick till Zacchaeus. Och han kan ju gå till en grabb från Afghanistan också. Eller är det något annat land, eller Skåne. Jag är född i ett annat land, Västgötland. Fantastiskt fint land, Modro. Ja, underbart. Ja, ni har du också? Jag har väl huvud, ja. Alltså, vad vi än har, var vi än bor, hur vi än har det. Om du har tro i ditt hjärta så vill inte Jesus gå förbi dig. Även om du har kämpat med någonting. Kvinnan hade kämpat med detta i många år. Ibland tar det lång tid. Paulus, han fick leva. Han hade en ögonsjukdom, tror man, ungefär. Paulus, han blev aldrig helad. Min nåd är dig nog, sa Jesus till Paulus. Han fick leva med det. Kan man ju fundera på. Men det finns massor av exempel där Gud helar människor. Och Guds kraft finns också i hans lärjungar. Och därför är det aldrig lönlöst att be. Utan därför ska vi be. Och därför ska vi lägga händerna på vad vi gjorde Jesus och hans lärjungar. Så det kan man säga. Jesus går inte förbi även den som på något sätt har det svårt, är utstött eller sjuk. Va? Jesus går inte förbi de som är döda heller. Allmänt sett nästa söndag så tänker vi på de som har gått före oss. Jag tänker på mina föräldrar och ni kanske tänker på era och de människor som ni kände. Och vi kan ju inte ändra deras liv nu, det förstår jag också. Men jag tänker alltid på dem, eller hur? Kan man be för en död människa? Det gjorde ju Jesus, han bad ju för Lazarus. Han bad ju för den här flickan, hon var ju död också, eller hur? Han bad ju för kvinnan vid änkans son där, han var ju död, hon var ju död. Hon bad ju. Han kunde ju ändra omständigheterna. En gång så var jag med. Så var det en utvecklingsstörd man som var 56 år som dog alldeles här nere. Och jag kände att jag ska be att han får livet igen. Men jag vågade inte. Jag kände det i mitt hjärta, jag vågade inte. Så att det är svåra saker också det här att stå så nära detta. Men Jesus har lovat, vi får be om allting. Han har lovat att han ska på ett eller annat sätt svara. Så den här enkla berättelsen när de tränger sig fram i den här gränden skedde ju fantastiskt. Kvinnan i sin tro vågar, hon blir helad. Pappan som var synaförskad, han bryter också gränsen. Han går utanför fariseiska gemenskapen och går till Jesus och hennes dotter blir helad. Så det finns stort hopp om att Jesus kan läka och hela även om inte man är med i en viss gemenskap. Även om man inte är godkänd, som man säger, så kan Jesus komma. Ska vi be? Ja, vi tackar dig Gud för den här lite enkla texten. Du vill inte att vi ska inte gå förlorade. Vi ska gå och få bönesvar. Vi ska be helade. Du ska se till oss. Även om vi har kämpat med saker i många år så får vi som kvinnan, vi får sträcka oss mot dig. Vi försöker få tag i tofsen eller din klänar. Även om andra kanske inte ser mig så får jag ändå göra det. Men du vet det Jesus. Du känner dig Jesus. Du bryr dig om mig Jesus. Och så kanske vi också någon gång får med runt en bår och be för en död människa. Men om vi hamnar där så får vi som lärjungarna förlita oss på ditt löfte. Att allt vad ni ber om i mitt namn, det ska vederfaras er. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Vi kan ta den även.